Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Tiki Taka. Vi tar stora steg mot helgen och Premier League-fotboll där det väntas en riktigt stor match mellan Manchester United och Liverpool. Men innan vi tar steget in mot fredag, lördag och söndag så ska vi väl ändå plocka ner det som har varit Champions League-fotbollen. Semifinalerna närmare bestämt, och vi gör det tillsammans med Lasse Lagerbäck och Sia Falai. Hur är läget, Sia?
Det är bra. Ja. Det är bra. Känns som att man går på ångorna från de här två Champions League-matcherna vi har fått se. Lite kanske mer från tisdagen, men även gårdagen var intressant.
Ja, på många sätt. Jag vet att du satt bänkar också båda dagarna, Lasse.
Ja, det är svårt att låta bli att se den här typen av matcher. Det ska jag väl villigt erkänna. Nej, det är alltid spännande och det är fantastiskt bra spelare på många olika sätt. Så att, det är mycket att fundera kring, mycket att lära och kanske mycket att diskutera. Inte minst när man ser hur kommer sånt här ha inflytande på svensk fotboll både kort och långsiktigt. Och den debatten tror jag är väldigt viktig att ta.
Det är nästan så att onsdagsmatchen, det blir lite otacksamt. Det är som att kliva upp efter att någon har hållit ett bra bröllopstal och försöka leverera direkt efteråt. Det var underhållning på hög nivå i tisdags.
Ja, det kan man ju säga. Jag kanske inte delar din uppfattning. Jag gillar inte när man bara pratar om rolig och underhållande fotboll. Jag tycker om när det är bra fotboll. Och den fotbollen som spelades i tisdags var ju väldigt bra offensivt. Sen finns det ju andra delar man kan titta på. Och det är också roligt tycker jag med fotboll med alla superlativ. Jag stryker under det. Jag tyckte precis som du. Det är ju väldigt, väldigt, utan att jag egentligen vill säga det, roligt att se sån här fotboll. Mm. Men lik förbaskat så gör nästan 50% av målen görs på fasta situationer.
Ja, exakt.
Så att det, fotboll är som det är.
Vi kan väl enas vid att det var händelserikt i alla fall.
Absolut, och du får gärna tycka att det var roligt.
Ja, det gör jag.
Nästa vecka så har vi väl tvärtom i ordningen. Ja, så då börjar vi med Arsenal Atleti och så slutar vi med Bayern PSG. Och det känns ju som att det är upplagt för någonting trevligt.
Ja, och det är ju bara härligt det här med att båda matcherna lever.
Ja, absolut. Absolut, och även förra årets semifinaler var ju ruggiga. Båda två tyckte jag, Inter, Barca, PSG och Arsenal. Men det känns som att Bayern PSG har en nivå till i sig jämfört med det jag sett förr.
Ja, det här ska vi givetvis dissekera också, de här två matcherna. Men vi börjar väl kanske med en mäktig inramning inför gårdagens match mellan Atletico Madrid och Arsenal med hjälp av toapapper som kanske hade kunnat täcka hela jordens yta, säger
jag. Man stod och tänkte, är det ett skämt? Eller vad är det frågan om? Det ser ju lite smålustigt ut.
Men här blir det
när 70 000 personer kastar ner dem där samtidigt, då blir det ganska fett. Och Wanda Metropolitano är en arena som jag inte har besökt, men som jag väldigt gärna åker till en Champions League-kväll, för det verkar ju vara helt fantastisk stämning där inne.
Du, Lasse, det här, jag vet inte vad du tycker om det här, men jag menar, mäktiga inramningar efter några år med vulkanen, så har du ändå upplevt häftig stämning på arenor.
Ja, det kan man lugnt säga. Nej, och jag tycker sånt där är ganska skoj faktiskt, att man så länge det inte är skadligt på något sätt och vis, utan att verkligen visa att man är engagerad och hitta på bra sätt. Jag gillar det så länge det inte är farligt. Sen, som gammal norrlänning så kan man ju vara glad för skogsindustrin.
Ja, verkligen. De gick plus i Madrid igår.
Absolut.
Ja, vi tittar väl lite på det som hände då. Det var ju 2+1 straffsituation kan man säga, med 2 mål i alla fall. Och båda blir väl som alltid ganska så omtalade. Viktor Gyökeres minst sagt involverad i den första situationen.
Ja, precis. Det är nog svårt att komma undan att det är straff där, även om han hjälper naturligtvis till. Men han är ju smart. Han stannar ju upp, tycker jag, det ser ut som lite grann också. Så att det är svårt att säga någonting. Sen, jag tycker bedömningen, nu ser jag så väldigt mycket på Premier League, men just det med tacklingar i ryggen tycker jag de har höjt ribban en hel del. Men för mig är det ju en solklar straff.
Gyökeres 27 raka straffar, det bådar gott även för mästerskap då.
Ja, men verkligen, den fina formen fortsätter då. Sen så blev det ju utjämnat, och det här med handsituationer, det kommer vi aldrig bli riktigt kloka på, men ja. Straff blev det.
Ja, absolut. Och jag tycker den här någonstans var tydligare än den som delades ut till PSG dagen innan också. Gillar att Raya står kvar men har ändå inte en chans här med allt sitt snack. Så, jag tyckte hans regeln börjar ju förbrylla, och framförallt så ser jag ett problem i att i England döms hans annorlunda än det görs i resten av Europa. Så för mig som har närmare till italiensk och spansk fotboll så tycker jag att den där är ganska tydlig. Men jag fattar de engelska lagen när de kommer ut i Europa, eller då tvärtom, om det är en engelsk domare som dömer ett italienskt eller spanskt lag, undrar vad som pågår. Och där skulle jag gärna, även för VM, EM, men framförallt Champions League, Europa League och Conference League, se att UEFA börjar fatta liksom ett beslut om att det här är straff, det här är inte straff. För jag tror att det är många med engelska sympatier som undrar vad det är som pågår när man ser dem där. Och sen så vill jag också förtydliga att många säger att jo, men det var ju touch innan. Och jag tycker att i PSG-matchen så var det en förmildrande omständighet, för att jag tycker att armen är mer in till kroppen. I det här läget är armen alldeles för långt ute, och då spelar ingen roll att det är en touch.
Nej. Och så hade vi då den här tredje och sista situationen som dömde straff efter att Ebrechese gått i backen i en duell med David Hanko. Och vi tror väl alla här då att det är dömt och klart. Plockar upp bollen också och gör sig redo för att slå den där straffen. Men sen så är det overruled, så att säga då, av VAR-rummet som påpekar att man borde gå ut och titta på det här. Reaktion på det, Lasse?
Ja, det här tycker jag är en hopplös situation att säga att det ena eller andra. För att det är ju otvivelaktigen så är, påverkan ju spelaren lite sen. Sen är det ju ofta så att jag upplever ju också att han hjälper till, va? Så att de här bedömningsfrågorna kommer ju aldrig ifrån, men när man har VAR då, så domaren måste ju bedöma att beröringen stör honom tillräckligt. Sen där ser man ju han liksom släp, tycker jag, aktivt släpar benet också. Så att de hjälper ju till, så de gör ju inte lätt för domarna heller. Så att jag skulle definitivt inte kritisera en domare när man får se om såna här situationer, oavsett vilket beslut han tar. Då är det, tycker jag heller, som Sia är inne på, att det här med Hansen, tycker jag att man skulle återgå till gamla tider och bara vara lite mer konsekvent där. Att träffa bollen, handen, ska det vara något väldigt, väldigt speciellt för man inte ska döma Hans och straff. För det är ju en gråzon totalt i hur
kommer
olika domare bedömer.
Ja.
Jag första ansyn så förstår jag att han tar den, för att vi alla tänker, ja, men det där var en ganska tydlig stämpling. Men när jag ser det om igen så tycker jag att det är mer en fotnedsättning och en minimal touch, och att Esse gör en 180 graders spin på det, och där känner jag i alla fall att när jag ser att det inte ska vara straff. Och jag tror att Arsenal är extremt upprörda, för att de menar, domarna har sett, domarna har värderat det, då ska inte VAR komma in. Men, och så börjar man ju prata om, är det ett klart och tydligt misstag eller inte? Men fråga Diego Simeone om han tycker en straff mot felaktigt då i hans ögon är klart misstag mot eller inte. Så där kommer vi ner till synvinklar och vem du håller på och vad du representerar. Såklart Arsenal tycker det är straff, Atleti tycker inte straff. Jag tycker inte det där ska vara straff. Jag tycker den är väldigt, väldigt soft. Jag tycker inte det räcker med kontakt i straffområdet för att det ska bli straff. Men det är ju klart att Det blir så svårt i fotboll då, att en felträff som är på väg ut till inkast och en hand i fel position är straff då, men inte det här. Men jag tycker inte det är straff.
Men det som kanske blir problematiskt här, som du också är inne på, det är ju att när det är en bedömning som det är från domaren och han tar straffen, och så blir det liksom att VAR-rummet då gör en ny bedömning och menar på att det här ska du gå ut och titta på. Det är ju inte så de har påpekat att det ska gå till, utan då ska ju beslutet stå sig.
Och då den enda slutsatsen jag landar i är att de anser att han sett fel. De anser att han kanske såg en stämpling eller en ganska grov fotnedsättning på SS fot, alltså ovanför då, istället för att de mer eller mindre trampar tillsammans i sidled, vilket jag tycker är det som händer nu. Så jag håller med om själva dynamiken blir fel, för att det var inte det vi tog in VAR från i början. Men resultatet i mitt tycke blir ju då rätt. Men alltså, även om man lyssnar på gårdagens sändning så ser ju experterna där det på ett annorlunda sätt. Alltså, då förstår jag att den här är en sån som delar upp världen i 50-50 eller 60-40. Så det är extremt svårt. Men jag tycker att det blev rätt.
Det är ju tråkigt att det har blivit så att man tycker att det är ett slitet och uttjatat begrepp, det här clear and obvious. Men det är ju också det som är kommunicerat, att det är då VAR-rummet ska kliva in. Hur känner du det här då, Lasse? Blir det fel när man kliver in, när det inte är clear and obvious och låter en domare titta på bilder i super slow motion för att avgöra om det är så att han faller enkelt eller inte?
Ja, jag vet faktiskt inte hur det går till bakom kulisserna, hur de kommunicerar i en sån här situation. Jag tycker, om jag förstod det rätt när det infördes, så hade väl alltid domaren sista ordet, även om det skulle gå då till en VAR-granskning. Så jag vet inte om de kommunicerar och domar innerst inne när han känner att det finns en tveksamhet. Men det är väl fortfarande han, tror jag, som tar beslutet om han ska gå dit. Mm. Och då tycker jag det är okej.
Okay. Han blir utkallad för att ta en extra titt.
Men han tar beslutet när han har sett bilderna, så får han ta beslutet.
Nej, men han tar väl även bilder, tar beslutet även för att granska det.
Jag tror att de på... Det är en bra fråga. Det tar man för givet att nu efter alla gånger det har hänt. Men jag tror att han blir väl påkallad utkallad att gå ut, och då ska han gå ut.
Mm. Alltså är det så? Ja, det är möjligt. Jag har inte satt mig in i reglerna. Det fanns inte på absolut min tid.
Vi pratade om matchen 99 mot England innan, så att det var tur att inte VAR fanns då.
Ja, det var väldigt tur, tror jag, både för England och vissa svenska spelare.
Ja, så är det. Nämligen, säger du, var inne på irritation, att vissa är frustrerade i Arsenal. Du ska få lyssna på en nu.
Mikael, it was a game full of incidents and talking points, but what's your overriding emotion and thoughts at the final whistle?
Well, after going back in the dressing room and speaking to the boys and understanding and watching the penalty incident for the second goal getting overturned, extremely disappointed and annoyed because it goes against the rules, and I don't understand it, and it changes the course of the tie. So very, very upset.
Were you able to speak to the referee to find out why he overturned?
No, but I mean, the whole sequence tells the story. I mean, it's a clear contact, you make that decision, you cannot overturn that decision when you have to look at it 13 times. It's just, at this level, it's completely unacceptable.
And it was overturned after the referee went to the pitch side monitor. Do you feel that he was influenced by the crowd?
I don't know. That's an answer for him, but obviously it's a wrong decision and it changes the course of the tie.
What about the penalty that Atleti were awarded themselves? What's your thoughts on that? Is it frustrating that it appears that the rules seem to be different in the Premier League to the Champions League?
It is the rule, and they've been quite consistent with that. So on that one, if you're going to give a penalty for this kind of thing, you have to accept that. I have nothing to say with that, but the one that changes completely everything is a penalty on Epson. That cannot happen at this level.
Nu ska jag agera Diego Simeone här. Det var bra att det inte blev straff. Det var inte någonting. Hansko skulle bli bestraffad för någonting han inte gjorde. Han borde inte ens ha fått gult kort för sina protester, eftersom att han var arg för någonting som inte fanns. Jag är jätteglad att domaren följde regelboken och gick ut och kollade det där. Så sa Diego Simeone.
Exakt. Nej, det är ju klar frustration här. Och en grej som jag studsar lite på, det är att han säger att nej, jag har inte haft möjlighet att prata med domaren om det här. Lasse, hur är det egentligen? Hur funkar det som förbundskapten? Vilka möjligheter har man som tränare efteråt att prata med domaren? Handlar det om hur lugn du är, eller om det har uppstått någon situation eller sekvens, eller vad är sagt egentligen?
Ja, jag tror inte att man... Alltså domaren kunde ju välja själv, tror jag, helt och hållet. Därför att jag tror inte det fanns några strikta regler överhuvudtaget. Det hände ju att man försökte liksom prata på väg ut och såna här saker. Men normalt sett så gick ju alltid, som jag upplevde det, domarna rakt in. Jag vet, vi hade ju en match faktiskt när jag var i Norge mot Sverige då, när det var... Vi fick en offside-situation och då förföljde svenska, ja, det var målvaktstränaren, förföljde ju domarteamet ut i paus och gick med sin padda liksom och visade dem. Och då försökte de ju bara ta sig därifrån, men han gick ju med dem, jag gick ju strax bakom, så att han gick ju med dem hela vägen in, och så att det var ju verkligen påverkan. Men jag tror att åtminstone på min tid, så det var nästan aldrig som man liksom fick tillträde till domaren, även om man försökte eller ville, utan de tog ju ingen. Sen hände ju att man hade någon domare ibland då som man kunde byta några ord med om man gick samtidigt in i paus och såna här saker. Men det var väldigt liksom så att de höll sig på sin kant, om jag uttrycker mig så.
Jag gillar ju när de kommunicerar. Jag gillar ju, alltså jag tycker att det hade väl räckt med att säga så här. Så som jag ser det, så är det så här, och därför fattar jag det beslutet. Mm. Och så får Arteta eller Simeone vara så här. Men jag förstår också att du då öppnar lite Pandoras ask, för att du varje match ska behöva ta det, så jag antar att de skyddar sig själva lite också.
Ja, och det känns väl inte alltid som att de är i ett nyktert tillstånd, så att säga, om man är frustrerad och upprörd efter match, att gå fram och prata med en domare, det brukar ju snarare resultera i ett snabbt guldkort bara.
Ja, exakt. Men det är där jag menar, jag tror ju på kommunikation, jag tror ju på att prata, jag tror på att förklara sig, och jag har personligen alltid tyckt, även om jag tycker en domare gör fel, att när de förklarar det, så ja, men från min vinkel så såg jag det här, jag såg fel, jag gick ut och såg det igen, då tyckte jag att det gjorde ett misstag. Det tycker jag alltid öppnar upp för en förståelse för deras roll och deras utförande, för vi måste ju med oss att de är en del av fotbollen. Mm. Och hela den här demoniseringen av domare är jag så starkt emot, för att de är en del av sporten.
Jag tycker ändå kanske att under pågående match, under de 90 minuterna plus då vad det är, så det blir ju väldigt ofta känslostyrt. Och du speglar ju väldigt fint när du citerade Simeone då, liksom att man ser ju från sin synvinkel, och då kanske man ska försöka att hålla domaren ifrån det. Däremot tycker jag i lugn och ro efter matchen skulle man ju kunna liksom få byta lite erfarenheter och sånt där. Och det är också en intressant där. Jag vet inte om det fortfarande är den regeln att domaren inte får ställa upp på intervjuer efteråt.
Nej, precis.
Det kunde kanske vara bra, tycker jag, som du var inne på, att han i lugn och ro eller hon får liksom beskriva hur de uppfattade situationen.
Jag tror det är i Tyskland de kommer ut och pratar, alltså som en postmatchintervju. Och det har ju hänt även i Sverige, men det är ju tydligen upp till domarna. Ju.
Just det. Bara den här lilla grejen att de nu har att kommunicera ut på arenan kring olika beslut tycker jag kan bidra lite och kanske också lugna vissa själar. Så här är det, vi har då en första match som vi har varit inne på lite innan, en händelserik sådan där PSG alltså slutligen vann med hela 5-4 mot Bayern München, och det såg ut att springa iväg där ett tag även om det inleddes med ett mål för Bayern München. Ousmane Dembele, du var imponerad över hans situation, eller hans sätt att agera efter de här missarna som han ändå hade i början.
Ja, absolut. Det här friläget sticker ut. Och jag tror att extremt många spelare, men även människor i stort i samhället, gör ett sånt här miss. Jag kan bara gå till mig själv om jag säger något fel i en sändning, att man knappt sover på en vecka. Och så kände det här... Han kommer fri, det blir inget av det. Jag vill kanske snarare hylla upp Upamecano som gör ett briljant försvarsspel. Han tar väl in 10 meter på en av planens snabbaste spelare. Mm. Koordinerar om kroppen, hittar. Men här känner man kanske att det är inte riktigt Dembélés kväll. Går upp straff, en mot en Neuer, sätter den perfekt. Och så kände man, vart ska det här sluta då? Och så fortsätter han egentligen bara att hitta mål, assist. Och jag tror att Dembélé ofta beskrivs bara som den här, han kan missa ett öppet mål, men han kan också drämma upp den i krysset. Men jag skulle vilja prata mer om psyket, den mentala styrkan i att missa ett så stort läge, följa upp det med att göra assist, mål på straff mot Neuer som är skicklig där, mål stolpe in med ett otroligt skott, och den här överhoppningen som leder till Kvaratskhelias mål. Tycker man behöver prata mer om den typen av spelare och den mentala styrkan i att våga misslyckas gång på gång på gång för att sen lyckas avgöra matcher.
Ja, det är väl det som gör de bästa spelarna bäst, att de kan rinna av dem liksom och fortsätta försöka hela tiden.
Håller helt med dig. Alla spelare jag har träffat som man upplever då som absoluta toppen av fotbollsspelare har ju alltid ett väldigt, väldigt starkt psyke. Och tittar du liksom, om du bara tar svenska landslaget som jag hade dem under de åren, så att det var väldigt få där som inte hade det här starka psyket. Kommer du dit så är du mentalt stark. Sen finns det en del undantag som då kanske kan svänga lite prestation därför att de är för mycket känslopåverkade också.
Men skiljer det sig något för liksom yttrar? Jag tänker på att du går in som ytter, så möter du någon Maldini eller någon som tar bollen av dig 3 gånger och så kanske du känner att det är kört idag. Skiljer det sig för den positionen där du har så många aktioner där du går en mot en?
Ja, en bra fråga. Det finns nog, utan jag vill ju inte gärna gå in på namn på absent friends, men du kan ha rätt i det, att det är någon annan av de här som har spelat lite mer kant och kanske varit lite mer offensiv i sin läggning, kanske är lite mer känsliga, och de hamnar väl kanske också oftare i tydligare en mot en situationer, och börjar de tappa dem så kanske man blir lite mer påverkad. Du kan nog ha en liten poäng där, tror jag.
Känslan var att Zlatan hade okej psyke.
Ja, där var det inga problem. Men du pratade om den här 99-matchen, det här gänget vi fick överta då efter Tommy och Tord. Alltså det var ju en otroligt mentalt stark grupp. Alltså det, jag menar, normalt sett som den matchen var, om någon vill gå tillbaka och leta rätt på den, utan den här mentala och även fysiska styrkan i kombination, man hade aldrig överlevt den matchen på Wembley, alltså, utan de spelarna.
Och på ett tal om Zlatan så gjorde ju han faktiskt inte mål i någon Champions League semifinal, så det var väl kanske en av de små, eller den lilla detaljen där han inte nådde upp till sin nivå. Alltså om man tittar på utslag utslagsgivande Champions League-matcher så har han faktiskt ett facit som är lite en besvikelse när man tittar i efterhand. Och där blev ju Gyökeres då, med all respekt för Göteborg, Europacupen och MFF och så vidare, den första Champions League-svensken att göra mål i en semifinal. Så det var väl positivt, även om det var från straffpunkten.
Ja, men verkligen. Och sen just den här matchen nu, om vi hoppar tillbaka till PSG mot Bayern, det var ju nästan så vi inledde programmet, att vi sitter här lite halvlyriska över det offensiva spelet, men det fanns ju mer att önska. Och jag ska läsa citat här nu, så får vi se om du håller med Diego Simeone. När en match slutar, det här sa han efter gårdagens match, när en match slutar 5-4, så säger alla wow, vilken bra match. Jag hade sagt, de gjorde 5 mål på oss. Det fanns lite mer att önska i försvarsspelet ju.
Ja, han har definitivt en poäng. Nej, jag tycker det är så viktigt för diskussionen att det här jättebra anfallsspelet som vi såg, det utesluter ju inte att man kan ha ett bra försvarsspel. Och jag har pratat med de som kan tysk fotboll och Bayern München, och även liksom känner till en hel del om den här internationella fotbollen, men framförallt Tyskland, att det är ju inte deras styrka i hela upplägget de har och med de spelare de har. Va? Så att just där till exempel, det som för mig är så otroligt avgörande, om du går igenom och tittar på matcher, så just det här att förlora in mot den situationen, och speciellt när man spelar med väldigt starkt markeringsinslag som Bayern München gör nu, så då är ju oftast det som ligger i grunden när det skapas en målchans eller till och med gör mål. Och just där, om du tar, vi tog, jag vet inte om vi kommer,
du har ju några klockor. Du har ju två sekvenser. Som
vi har ett klipp här på ytterbacken då. Du har ju alltid den principen, liksom sidan till, låt dem inte gå inåt, va. Och just den, sådana där bitar tycker jag, spelar ingen roll hur bra du är, om du är väldigt offensivt balanserad som ytterback eller innerback. Va? Så just det här med fotställning och sådana saker. Men jag tror inte man jobbar så mycket med det. Och trots att Kompany då till exempel är gammal innerback. Va? Så just den biten. Och lika när du spelar markering, va, så tycker jag, hur ska man då... Då ställs ju för en massa frågetecken då, om alla då, om en innerback till exempel då följer i markering som händer och såna här saker. Vem ska då täcka upp en djupledslöpning, och ska du börja följa, som det var till exempel på 70-talet när man spelade med manmarkering väldigt strikt. Mm. Men då hade du en libero som alltid var ett räddningsplank om du tappade den mot den situation. Så jag tycker man ska definitivt titta på sådana saker. Och delvis ger jag ju Simeone rätt att släpper in något mål mindre, då kan du ju vinna en sån här match. Va? Så du ska inte bara, man ska ju inte bara titta på det, utan det gäller ju att klara av båda bitarna. Nu har de så otroligt skickliga spelare i de här båda lagen, så att även om de... Om jag har rätt nu att det brister lite i deras försvarsspel, så kan de slå motståndarna ändå. Mm. Just för att de är så extremt mycket skickligare i det offensiva spelet. Och det som är intressant tycker jag är att de har också ett sånt jättebra lagspel, vilket är ovanligt, hur de hjälper varandra och hur deras spelförståelse är, med att de fyller upp på tomma ytor och positioner och växlar väldigt mycket och sånt där. Så att det bygger väldigt på det. Men jag vet att jag snackade med Björn Andersson som har sett Bayern München träna nu med Kompany, att han driver ju det här oerhört hårt, alltså med deras passningsspel på träningar. Mm. Och det är alltså matchlikt hela tiden då. Va? Så att det är sånt som ger resultat, inte minst när det gäller spelförståelse.
Jag tycker det som är intressant är att om man pratar om försvarsspel, så pratar man nästan uteslutande om försvarsspel i eget straffområde eller runt det. Men här pågår ju nästan försvarsspelet i motståndarnas straffområde, och så blir konsekvensen av det att du, någon löser det, eller som Kvaratskhelia hittar en passning som slår ut 5 personer, och helt plötsligt så har du 2-2 eller 3-3 lägen. Så det var ju för mig fascinerande att se två ganska liknande filosofier i hur vinner vi den här matchen. Jo, men vi får bollen till våra en-mot-en spelare där uppe och så får de lösa det. Men jag tycker att du nämnde en intressant sak i början av programmet, att det är två straffar. Det är 2-3 fasta situationer till, hörna och frispark i alla fall, som jag kan minnas. Och det är ju 4 av målen. Om vi tittar på förväntade målvärdena, men då ligger de på runt kanske 2 var, och det blir 9 mål. Så där tycker jag att det finns många detaljer den här typen av lag kanske bör göra bättre. Mm. Och där tycker jag också den straffen var lite hårdare att få med sig. Men det var ju fascinerande att se. Ofta så känns det som att du har 2 lag där det ena accepterar rollen som kanske underdog, och det andra laget accepterar rollen som att, ja, men vi ska föra den här matchen. Men i den här matchen ville båda spela till sina offensiva fördelar. Och det, när det blir så, så är det oerhört underhållande, även om det såklart finns saker man kan göra bättre.
Ja, aldrig förr har det gjorts 9 mål i en semifinal då, så är det returmöte som väntar. Och samtidigt som vi satt där förtrollade och njöt över allt som hände, så var det kanske inte riktigt samma känsla för Vincent Kompany.
First of all, what was that like for you to be in the stands in a game like that?
Torture. There was a moment where I thought, hey, this is not too bad, I can enjoy it like a fan. But then the nature, the desire to do your job takes over, and then, yeah, it's not something I enjoyed.
No. Luis Enrique said that it's the best game of football he ever coached in. Our commentator said it's the best game of football he ever watched. What do you say?
There's more to come, yeah.
What do you take from a game like that?
I think you always have to go back to the simple things. First, there was a lot of talent, quality on the pitch, mentality as well, desire to run, to suffer. You see, and this is the first game, and you see people with cramps, and you see so much happening, and it means that everyone is giving everything. So. I don't know, we always speak about, you know, what you want to give your fan to your fans. I think from the moment you give this, it's very, very tough to disappoint. And then after, it's about the result. But we had chances, a lot of chances. And there's still a home game, so we have still time to score those chances.
Jag tycker det är intressant, för att jag hörde även att han sa liksom, hur möter du PSG då? Så sa han, du måste gå all in. Antingen då offensivt eller defensivt. Och jag var ju på Champions League-finalen då när PSG mötte Inter. Och jag uppfattade verkligen som att Inter valde ett mellan. Vi går inte fullt ut i anfall. Vi går inte fullt ut i försvar. De hamnade mellan punk och det slutade som det slutade. Och det var liksom...
Hur slutade de igen?
Påminn mig inte, jag är fortfarande traumatiserad av den där. Men... Det gav en insyn i, sen har ju han ett lag och spelartyper som jag tror är bättre anpassade då, ja, till att gå all in offensivt som han pratar om. Men det var intressant att höra båda tränarna efter matchen i hur de resonerade, för att Luis Enrique till exempel går ut och säger, mina analytiker har räknat och de säger att vi behöver göra 3 mål på bortaplan minst. Och så känner man sig, vad är det här? Vad är det för fotbollsmatch?
Det är väl det fina i kråksången på något sätt, att vi har ett returmöte att se fram emot, och då kanske det finns lite det defensiva att slipa på, om inte annat. Noterar ju här också, det tror jag alla förstår nu, att, eller om man inte såg matchen också, att Kompany satt ju på läktaren efter att ha fått en varning i mötet med Real Madrid. Och det blir ju på något sätt en väldigt speciell situation. Dels då att man måste förmedla information inför matchen och kanske ibland under matchen, om den möjligheten finns, till sin assisterande tränare. Jag vet inte om du har hamnat i den situationen, Lasse, att du måste följa en match som huvudtränare från läktarplats.
Inte att jag måste göra det. Vi gjorde det lite på försök faktiskt, eftersom vi jobbade då i par. Både Tommy och jag gjorde det vid några tillfällen på några träningsmatcher. Men både han och jag upplevde liksom den, alltså det är lite löjligt, för man ser ju bättre om man sätter sig en bit upp. Men man kommer ju bort i kontakten, och ändå har man nästan ingen kontakt med spelarna under matchens gång.
Och då fanns väl inte samma verktyg att använda sig av heller kanske? Eller
nej, det gjorde det inte. Men vi hade ju våran, när Tom och jag även sedan när jag och Roland jobbade, så hade vi ju våran målvaktstränare Lennart Ljung, hade ju bra blick för spelet. Så honom kunde vi kommunicera med, så det fanns faktiskt på stenåldern också när jag höll på. Men det är lite lustigt det där då, att man ser bättre där uppe, fullt medveten om det, men om man har väldigt lite möjligheter till påverkan under spelets gång, så vill man ändå finnas där nere. Men jag tror att man får ändå en känsla för, man ska inte underskatta känslor heller, även om jag försöker vara faktastyrd när man håller på med det här, att hur liksom är känslan ute på plan också, va? Verkar spelarna må och sånt där? Det får man ju inte alls där uppe.
Nej.
Och man har möjligheten att få ut spelare till kanten så att man kan kommunicera. Va?
Jag tänkte på också så här, Luis Enrique.
Ja, jag tänkte komma in på det. Det var inte så länge sedan vi såg att han valde det aktivt.
Jag vet inte, jag har väl... ett osympatiskt drag att det kan störa mig när han ska in och revolutionera fotbollen på det här sättet. Han har 15 analytiker som sitter där uppe också. Det är mer logiskt som Lasse är inne på. Men vi var 2, men då kanske en eller två där satt uppe. Men han har ju, jag tror, minst 20 personer som sitter där och dunkar in statistik och så vidare. Och så där tänkte jag att, och det här har ju gjorts i, det görs ju i andra sporter. Fotbollstränarna är tillräckligt smarta för att göra det om det då skulle behövas. Men nu är han tillbaka på sidlinjen, och det finns ju en anledning. Så när jag såg det där från början, då kände jag verkligen lita på de här 30 personerna i en stab.
Vi hade ju till och med bilder på tal om att utveckla saker och ta det till nästa nivå, när Luis Enrique tog in en lyftkran till träningsanläggningen så han skulle kunna få en överblick. Så han stod uppe i lyftkranen och tittade ner på sina spelare. Det
finns drönare också, kan jag berätta för honom. Exakt, då. Så om han inte litar på sina 20 analytiker och sin drönare och vill ha den där lyftkranen, då får han...
Ja, det var viktigt för honom. Men vad gäller matchcoachandet, det där är ju intressant, för att jag säger, vi har klumpat ihop mig och Sia som inte har varit på den nivån som tränare. Väldigt intressant, för att man pratar ju alltid om hur en tränare bedöms ju på kanske värvningar eller på resultaten som sådant och hur det går. Men när det verkligen betyder som mest, alltså under själva matchen, då är det väldigt svårt för publiken att veta hur en tränare agerar och det som gör att vi kallar honom eller henne för en bra matchcoach. Hur funkar det egentligen? Vad gör en bra matchcoach enligt dig, Lasse?
Ja, det är väldigt lite egentligen. För mig så handlar det väldigt mycket om förberedelser. Samtidigt så tror jag inte du ska underskatta vilka beslut som en tränare kan fatta och kan påverka då spelet. Men jag brukar säga att 80-90%, där ligger förberedelsefasen. Därför att det är hur du tränar laget, hur bra de kan sättet ni spelar på. Hur du håller igång spelare som kanske inte är startspelare, att de i träning verkligen får jobba i sin position där de eventuellt kan bli startspelare och såna här saker. Men under själva matchen då, eftersom du frågar om matchcoachning, så det kan ju ha betydelse, va? För att jag menar, jag tror även där förberedelser, om jag börjar där, vi gjorde ju alltid så, det är fördelen tycker jag när man var två också, plus att vi hade alltid målvaktstränaren med. Att vi spelade alltid matchen i förväg, va? Vad händer? Behöver vi, vad är resultatet? Vad kan vi göra då? Om vi ska byta vissa spelare, det måste också utgå från resultatet. Vill vi liksom förstärka offensiven? Och ska vi förändra taktiskt? Vi hade ju till exempel två lösningar för att försöka konkretisera det, varför det är så viktigt att förbereda. Om vi jagar ett mål i slutfasen så kan man ju ibland se väldigt mycket konstiga lösningar. Men då sa vi att vi gick ju normalt med en ytterback. Då sa vi att en lösning är att båda ytterbackarna får gå, så att vi blir ytterligare fler som deltar aktivt i offensiven. Och en annan lösning var att vi plockade in en tredje forward, och det var liksom nästa steg då. Så då la vi dem i en triangel som vi hade tränat och förberett. Och så drog vi tillbaka också en ytterback då, för att få liksom väldigt mycket folk centralt in mot straffområdet. Så jag tror att de bitarna är väldigt, väldigt viktiga. Men sen, oavsett hur bra förberedd du är, att ett byte kan ju alltså bli väldigt misslyckat. Så att det gäller ju verkligen att känna, för att du påverkar spelet. Och framförallt är ju det här, vill du ha in en mer defensiv eller en offensiv spelare. Och just att känslan, varför jag då fortfarande skulle vilja vara kvar vid sidlinjen, den tror jag också är viktig. Du får en känsla av hur mår spelarna, hur trött är de. Du ser inte de detaljerna. Nej, lika bra
uppifrån. Känner man också saker från läktaren. Ja, men nu är de nervösa och det sipprar ner.
Så kan det också vara.
För jag kände det när nu var jag på Djurgården-Hammarby i helgen, och så bytte Djurgården in en mittback på topp och en ytterback som tia, och så såg jag spelarna på planen. Vad är det som pågår? Och publiken bara, vad är det som pågår? Och där hade man ju från min hobbyroll då känt så här, nu ska Bayern skicka in en till anfallare och så ser vi vad som händer. Ja. Det blev inte riktigt så. Men jag tyckte ibland, och då var vi lite högre upp, men jag tror att från sidlinjen så hade det varit intressant att se. Vi pratade också om Arsenal i ligaspelet. Jo, men det känns att det är nervositet. Om man är motståndarcoach då, tar man vara på sånt också för att kanske göra något lite modigare.
Nej, det är en bra poäng tror jag också, liksom, att man får känslan av vad, i vilket läge är motståndarna, och inte minst vad händer på deras bänk. Att det kan säkert påverka också.
Men är det så att, är det ens möjligt för oss som står på läktaren då att bedöma om en tränare är en bra matchcoach? Det du kan se är ju byterna som du är inne på, Lasse, och vilken effekt det får. Men i övrigt, när man ser att de står och skriker och donderar och liksom det ena efter det andra, det är ju helt omöjligt. Det är ju ingenting vi har. Vi vet ju inte vilka instruktioner som ges där ute, och vi vet ju egentligen, det är svårt att säga.
Jag kommer ihåg pandemin då, så fick man ju höra då Antonio Conte. Och så körde han liksom nummer 1, nummer 2, 4, 5. Det är varje spelare som skulle ut i press. Och i hela matchen, 90 minuter, styrde han vem som skulle pressa vem. Jag tyckte det var fascinerande. Men jag undrar så här, när folket då kom tillbaka, Hur mycket kan han styra egentligen?
Nej, verkligen. Och det är svårt bara, som jag har förstått det, att kunna nå ut till sina spelare.
Ja, du kan med lite kroppsspråk och lite gester göra vissa, om du får liksom ögonkontakt. Då. Du till exempel vill, om man spelar med två forward så vill att de ska ligga tillsammans ordentligt. Va? Ja. I vissa, framförallt utgångspositioner som vi ville spela då, när man vinner boll. Sånt kan du ju kommunicera, men annars måste du ju få ut dem när du spelar med fulla läktare och sånt där. De hör det ju inte, va? Så att, sen kan ju ditt kroppsspråk, hur du är, också kanske påverka spelaren. De ser ju på bänken ibland och sånt där, va? Men det är ju marginellt du kan påverka trots allt.
Men höll ni ju på med de här lapparna som man ser ibland spelarna får då?
Vi har alltid liksom vid matchgenomgång och förberedelse så vet alla hur vi ska spela. Alla vet liksom om vi gör de här taktiska förändringarna utifrån resultat. Mm. Det är förberett både i träning och vid matchgenomgång.
Ja.
Så att några lappar skickade vi aldrig ut. Och det här liksom som förlöjligas lite när Tom och jag började med det, och vi hade en perm med oss ut. Det var ju bara våra fasta situationer. För även om du går igenom...
Det såg jäkligt smart ut dock när ni satt där. Så kände man, nu är de förberedda.
För även om du går igenom alla fasta situationerna med hela truppen, så den som inte startar är ju oftast inte så de har memorerat exakt. För de vet ju inte säkert. De vet ju att de antagligen kommer de in i den eller den positionen. Men de behöver ju få fräscha upp
det. Om jag hade varit motståndare och sett er ta upp permen, då hade jag sett... Nu kommer det något oväntat här.
Exakt. Jag hade ju varit en vän däremot av att du, Lasse, någon gång skulle förvirra en spelare genom att skicka ut en lapp och så står något helt annat där bara. Vad gör du i helgen?
Ja, precis.
Nej, men det är intressant det där. För det är någonting som är väldigt svårt. Så man hade velat vara en fluga på väggen i allt från liksom inledande samtal när ni träffas i samling i omklädningsrummet, halvtid givetvis, men också hur det går till på sidlinjen. För det är någonting som vi aldrig riktigt vet vi utanför.
Ja, det är också intressant det här med paus, va? För att det är så mycket adrenalin och känslor väldigt ofta och sånt här, så att jag menar, det gäller ju också att liksom skapa rutiner, tror jag, va? Vi lärde oss någonting, om jag får dra ett gammalt exempel. Vi mötte Bulgarien då när Stoichkov var tränare på Råsunda, och det stod 0-0 i paus, och vi hade spelat väldigt, väldigt bra och hade skapat mycket målchanser, och vi hade ju alltid då, vi hade ju Lennart uppe på läktaren, så att vi sa, hade liksom stått med honom ett par minuter utanför omklädningsrummet om han hade sett något speciellt. Så Tom och jag var ju ganska nöjda, men när vi kom in var det ett jädra liv, och några var nästan inte osams. De var så, jag menar, där har du känslor igen. De var så besvikna på sig själva att vi bara hade 0-0. Va? Mm. Så efter det så försökte vi verkligen jobba in att när ni kommer in i omklädningsrummet i par, så sätt er ner, bara koppla av och lugna ner er. Börja inte några diskussioner förrän vi kommer in, och så får vi ta några saker. Och sen så tror jag att man är alltid överambitiös. Du har så få minuter, trots allt i lugn och ro, att du säger alldeles för mycket. Jag vet, när vi hade tränarutbildning då, när jag var ansvarig för det förr i tiden, så då var vi indelade i små grupper om tre tränare, så var det en vecka då nere i Halmstad där de fick sköta om ett varsitt lag då från 16-årslandslaget. Och då hade man träning och match varje dag som de själva skötte, och sen hade vi genomgångar, satt vi med de här tre tränarna på kvällen. Och just då kom vi in på det här med snacket i paus, och de här tränarna som gick utbildning ofta, och då blir man ännu mer överambitiös tidigare. Så jag vet, Björn Andersson var med mig i den här gruppen som instruktör då. Så till slut ledsnade han på allt de man skulle säga. Deltagarna tyckte så. Har ni spelat så jävla dåligt så ni ligger under med 3-0? Ta sjukvårdsväskan, gå in i omklädningsrummet, släng den i väggen, så går ni ut igen. Och just det här att vara konkret är så oerhört svårt. Man vill så mycket.
Ja, härligt. Lasse, spelare som du kanske hade velat träna vid något tillfälle. Harry Kane är ju en spelare du har mött väl till och med. Ja, det har du gjort. I England.
Ja, han var med till exempel 2016 när Island slog England.
Så. Exakt. Ja. Nej, men om vi gör en liten insats kring honom, eller du får göra en insats på bedömning av vad du såg nu senast. För det finns mycket att säga om hans...
Ja, definitivt. Vi plockar ut några klipp som får rulla här som vi tycker jag visar. Jag brukar prata om det här med spelare som är väldigt bra för laget, som skapar och bygger ett lag. Och samtidigt spelare som är lite mer den här joker-typen. Och han är ju verkligen både och, va? Men det som fascinerar mig, det är liksom hela hans spelförståelse och sättet han får spela nu som han gör i Bayern München, och hur de använder det. Och han är ju väldigt mycket en mötande och spelande central forward, samtidigt som han är målskytt i straffområdet och duktig där. Och den kombinationen, och han med sitt rörelsemönster utan boll öppnar så otroligt mycket ytor för sina medspelare. Och det här vet jag att de har jobbat med i Bayern München. Va? Mm. Så att för mig är han ju alltså helt unik med sina egenskaper. Just att han är extremt allround, han är fysiskt stark, han är hyfsat snabb, spelförståelse, teknik och en fantastiskt bra avslutare. Va? Så att det här tycker jag är en otroligt underskattad spelare. När jag satt och följde den här matchen, jag tyckte att man pratade om alla de här, några har vi nämnt redan nu. Va? Men alltså se hans spel och spelförståelse, plus med de egenskaper han har rent fotbollsmässigt för övrigt och med boll. Så för mig är det en unik spelare, och jag menar, hans karriär nu kommer till Tyskland, visserligen spelar han med bästa klubben och han ska göra mycket nytta och mål där. Men tittar du på landslaget också, va? Även om inte landslaget vinner, så han är ju oerhört bra. Jag tror han har gjort 112 landskamper och 78 mål.
Ja, det är helt otroligt. Där, va?
Så att, och en fantastisk spelare, plus att han verkar ha en väldigt bra personlighet i gruppen också. Mm. Alla jag känner som vet om hur han är säger att det är en underbar kille att ha i gruppen.
Ja, det finns mycket fint att säga. Och du nämner ju en intressant grej här. För jag menar, när vi pratar i klubblagsmiljö då kommer han in som ersättare till Robert Lewandowski. Och sen nu när Kane blir äldre och ska ersättas, då kan man värva någon ny yngre talang och förmåga förhoppningsvis. Samma sak gäller ju inte i landslaget. Nej. Där krävs det ju att det kommer spelare underifrån. Mm. Och tittar man på hur det ser ut just nu, så det är skralt.
Ja, det är skralt för England. De har mycket andra spelare, känns det som. Men Welbeck är väl i år bäst i Premier League i alla fall.
Och då är han ju äldre än Harry Kane också. Liksom.
Ja, absolut. Så där har de ju en situation. Sen så kanske man är lite uppfinningsrik och skickar upp Bellingham där, som Ancelotti gjorde. Men då var ju han också en av två. Kanske ensam anfallare Bellingham blir lite konstigt. Men det är absolut en situation att hålla koll på. Och som sticker ut. Jag tycker när man tittar på Englands landslag överlag, så finns det vissa spelartyper som saknas. De kanske saknar en kontrollspelare på mittfältet och en nio efter. Men just nu så är det ju inget som tyder på att Harry Kane ska försvinna från en dag till en annan.
Blir man stressad som förbundskapten när man är med om något sånt här?
Ja, det är en bra fråga. Om stress är rätta ordet. Men jag menar, det är precis som ni är inne på här, va? Att det som påverkar också när du inte har en spelare som finns, liksom, har ungefär samma egenskaper, så påverkar ju spelet så väldigt mycket också om han skulle bli skadad eller komma bort. Va? Mm. Och speciellt när man då bara spelar, som Tuchel kommer att göra, bara med en central forward. Det är lite skillnad om du spelar med två och en som är väldigt bra. Typ om Zlatan försvann, om du tar exempel från när jag fick hålla på.
Just det.
För då kunde man liksom agera fortfarande tillsammans, men på lite olika sätt. Men det behövde inte påverka lagets spel lika mycket.
Mm. Och Rashford måste ändå nämnas som en som kan spela nia. Han har gjort det såklart inte lika bra eller lika naturligt, men det finns i hans repertoar och axlar den rollen. Men det sticker ändå ut att ett land som England, som har så otroligt mycket talangfulla spelare som kommer upp, inte har en anfallare värd namnet som man ska känna sig lite trygg med. Sen så tycker jag Ollie Watkins är duktig. Liksom. Alltså det är ändå en Premier League-spelare i Aston Villa. De håller på att spela Champions League och så. Men det är inget namn som jag tror Spanien, Frankrike med fler är rädda för att möta.
Nej, och sen nu har vi inte det utskrivet just rent grafiskt, men många av de här är ju lite äldre. Det är ju, ja. De är ju på andra halvan av karriären, om vi säger så, ja. Också. Så
att, Tony till exempel är borta i Saudiarabien. Ja, vad är det med honom och hans status och så vidare? Så nej, det är ett frågetecken.
Det är också lite frågetecken kring den här Englandstruppen rent generellt, för det är ju alltid så att ögon riktas dit. Ska den komma hem, den där trofén, någon gång? Ny chans nu i VM i sommar då. De här spelarna som tidigare känt så självklara, Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Rodgers, Bukayo Saka. Det är dippande form där, och Lasse har nu fått en liten utmaning här, kan man minst sagt säga, att då plocka ut en trupp. Och de här gröna bockarna, ska vi förtydliga, att det har vi själva då i Tiki-Taka-produktionen valt att kalla för givna spelare, sådana som vi verkligen tror kommer att plockas ut. Men det finns ytterligare spelare, 14 till antalet ska plockas ut, och du har fått fylla på med lite spelare här, så får du motivera hur du har tänkt, Lasse.
Ja, till att börja med så måste jag försöka hålla ett försvarstal. Man får väl mycket kritik, ska jag tro. Nej, men först och främst när det gäller ett sånt här slutspel, va, så jag menar, du går inte att komma förbi faktorer som erfarenhet, Plus att räknar man med att man går till kvartsfinal och slutspel, så är det tillsammans 5-6 veckor. Så personlighet, jag har noll kunskap nästan. Jag kan ju bedöma lite grann utifrån vad jag hör, ser och såna här saker själv. Men jag känner ju ingen av dem.
Det här blir mer speltekniskt nu.
Ja, precis. Ja. Så det blir lite vad jag kan bedöma att de är som spelare. Men erfarenheten, om du tittar på de här namnen, så spelar ju det in. Va? De flesta här har ju ganska många landskamper, och det tror jag är viktigt när man åker till ett slutspel. Mm. Sen är det bra också att ha med några kanske yngre ambitiösa, men de måste ju fortfarande, oavsett när erfarenhet plus eller minus där, så ska de ju vara med för att de är väldigt bra spelare. Men jag har försökt hitta där, det är ju balans, och det svåra är ju precis som jag var inne på, att det finns ingen som kan ersätta Cade som spelartyp, va? Så det är ju någonting, va? Så till exempel då tar jag med en sån som Bowen här, för han är dessutom en väldigt allround, hårt arbetande spelare i mina ögon, så han kan också ta en offensiv mittfältsroll eller en kantroll som han gör lite grann ibland i sitt klubblag. Jag är också med de du nämnde här med dålig form då, som Rashford och Foden. Mm. De har varit med, de vet vad det handlar om. Så är de bara friska så skulle jag definitivt ta ut dem. Och sen som Sia sa, jag ser ju Rashford idag kanske inte i första hand som en nia. Mm. Men han har ju möjligheter att spela där om det skulle behöva. Så det är bra att ha en del sådana spelare med en trupp som kan agera kanske och spela på lite olika platser. Och lika är ju, han har ju spelat både 4-2-3-1 och 4-3-3 nu. Mm. Så att det påverkar ju också lite grann hur han vill ha off-def-balans mellan olika spelargrupper eller spelare med olika egenskaper. Och där har du ju, jag menar, Bellingham och Rice för mig, de var ju givna i och för sig, va. Men sen tog jag också med Henderson, som jag tror, och som jag dessutom vet, visserligen bara på hörsägen, är en ledargestalt. Mm. Va? Och han vet precis vad det här handlar om. Så att skulle till exempel Rice och Bellingham, som antagligen är mest aktuella, kanske centralt. Bellingham spelar ju lite mot ett kant i vissa uppställningar som han har haft. Så Henderson tror jag också är en sån här viktig truppspelare att ha med, trots att kanske han börjar bli lite, ha lite trötta ben nu. Va? Så det är lite sådana tankar man får ha med när man väljer.
Ja, och det är fullt rimligt givetvis. Så tittar vi på den här listan över ytterligare ursäkta, alternativ, så har vi säkert missat något namn också. Mm. Men det ger ju en fingervisning av vilken utmaning det här är också. Att det är svårt att välja bort många spelare. Är det någon du känner spontant att det här kändes jobbigt att lämna ut honom?
Ja, i alla fall osäker eftersom jag inte känner honom så bra. En sån som Gallagher tycker jag, liksom, han har gjort mycket landskamper också och är ju en duktig fotbollsspelare. Men det har ju inte gått så där jättebra varit för honom eller klubben kanske. Men det finns ju en del sådana där namn, va? Och några är ganska jämbördiga som finns på listan utanför de här namnen också. Så att, men annars tycker jag att det, för mig då som inte har den här personliga kunskapen om dem, så känns det som jag har hittat en bra balans mellan offensiv, defensiv, och det stora utmaningen trots allt det är ju Kane, va. Mm. Och där har du ju dilemmat att, jag vet inte, du kan Spanien, Italien och stora fotbollsländerna bättre än jag, men du har ju problemet här att vissa positioner är det ju nästan bara utländska spelare på i Premier League.
Just det.
Så att det är ett dilemma för landslagen idag. De har inte tongivande roller, så många britter eller engelsmän då idag, som det var förr i tiden.
Nej, verkligen. Och ett namn som inte ens är med på listan över ytterligare alternativ. Den spelaren hade Sia velat skicka rakt in i truppen.
Ja, men jag tog med Rio Ngomoa som ungdomlig entusiasm. Mm. Och en som jag tror kommer ha en stor framtid. Sen så förstår jag att det handlar om här och nu. När jag tittar på Rashford, Gordon, Jones, och så tänkte jag liksom Cole Palmer inte ens med i truppen, då har Rio långt dit. Men jag tänkte, kan man få nog av ungdomlig entusiasm i en trupp? Och Rio har ju också den här säsongen varit utanför ganska mycket startelvan. Jag har inte läst några problem, inga beteenden, inga incidenter, så jag kände att det kan ändå vara en joker att ha med i truppen.
Det hade varit en
titta listan där, så känner man, nej, det kommer inte ta sig in i Lasses trupp. Alltså.
Det är ju också en Theo Walcott 2006,
ja,
nästan.
Ja, men det är lite 17, där, det är lite där jag är inne och fiskar. För jag tycker att du kanske ibland behöver någon som inte har tillräckligt mycket erfarenhet för att bli rädd. Eller för att känna det är hela landets press som står på mina axlar.
Ja, hur mycket tänker
man? Rashford kom in 2016 mot Island i andra halvlek och gjorde ingenting i princip, nytta det inhoppet. Nej, jag håller med dig. Jag tror att det här är ju taget liksom väldigt mycket utifrån från de här mer tråkiga momenten. Va? Men jag har försökt hitta balans. Alltså man har ju plats Nu har jag inte läst in men som de har ökat trupperna. Jag har för mig att de skulle göra det till VM, va? Att det 26, var mer än 20, att det var 26. Mm. Och då har du ju plats alltså för, om du vill kalla dem jokrar, eller det är också bra på sikt för landslaget att ta med några som kanske inte är så erfarna. Så med 26 spelare så skulle jag nog definitivt kanske ha valt lite annorlunda. Ja. Men då vill man ju känna dem också. Då har ju en sån som Scott i Bournemouth satt jag och tittade lite på som en bubblare. Va? Det, och du nämner några så att man måste ju känna dem, va? Det är viktigt.
Jag tänkte på Cole Palmer, har en svagare säsong och en svagare form, men han har också den där, har han dagen så avgör han en final.
Exakt,
jag tänkte liksom, på VM för klubblag till exempel, när det känns som att han bara bestämmer sig att idag har jag dagen och då kommer vi slå PSG här, men samtidigt så måste man ju visa det under säsongen. Och Eze och Saka tolkar jag väl som kanske mer dribblande, snabba spelare än Cole Palmer då, som kanske är lite mer lik Foden i sitt spelsätt. Så jag förstår att Lasse har gjort jobbet här.
Ja, verkligen. Nej, det är intressant.
Tråkigheten personifierad.
Men Rodgers tänkte jag väl också på kan vara intressant.
Ja, verkligen. Nej, det finns många spelare att välja på.
Men, har du hellre 10 arga spelare som lämnas utanför, eller har man hellre en ganska så här, ja men det är 1-2 spelare som kommer vara sura när vi lämnar dem hemma? Det känns som ett lyxproblem för Tuchel, men hur svårt är det att göra folk besvikna liksom?
Ja, det har man ju lärt sig att leva med på något sätt. Det handlar ju både om sen om att välja startelva också. Ja. Va? Så att det är också en faktor att det är inte så. De stora länderna använder väl oftast kanske lite mer, men under de åren jag var med, jag tror vi har legat någonstans på 17-18 spelare som har fått speltid. Så att det är de utmaningarna också. Va? Men det är aldrig roligt. Och det har ju hänt att vi har lämnat spelare som har varit väldigt nära och varit med några år. Det är kanske det mest smärtsamma. Det är ju när man ska fasa ut en spelare helt och hållet. Va? Och det händer väl inte så ofta just i ett slutspel, det händer väl under pågående kval och sådär, men visst är det tufft ibland.
Men tar man också med vissa spelare som man vet är okej med att vara utanför ibland? Eller,
det är en faktor definitivt, den har inte stor betydelse. Nej. Men den har betydelse, helt klart.
Vet du vad, Lasse? Det är så att nu har ju du fått göra en bedömning och en uppgift här. Sia har också fått den, men den är mer inriktad mot helgen, för det är stormöte i Premier League. Det största vågar väl ändå påstå, Manchester United mot Liverpool. Och Liverpool har då möjlighet att ta revansch efter höstens förlust. Sia har fått betygsätta varje lagdel i respektive klubb. Målvakt, försvar, mittfältare och anfallare. 5 stjärnor kan delas ut, men det hände aldrig.
Nej, jag kände mig trygg i det. Men jag kände att Lasse sa här att han skulle få reaktioner på sin trupp. Och jag tror faktiskt att den är ganska okej med folket. Men här kommer reaktionerna. Men jag tänkte på målvakterna, så kände jag att Alisson tycker jag är klart bäst av alla målvakter här. Och så tycker jag att de har en bra reserv. Lammens tycker jag är en duktig målis. Men jag kände att han är inte på Alissons nivå. Så där trumfar ju Liverpool United ganska enkelt för mig. Problemet med Alisson är att han aldrig spelar, känns det som. När jag tittar på försvararna så delar jag då ut samma betyg för de här. Och jag ansåg att United har jättebra bredd men saknar spets. Och Liverpool tvärtom då. Väldigt bra spets, även om såklart Van Dijk, Konaté, Kerkes hade en dålig start. Jag tycker i grund och botten är det tillräckligt bra spelare, men det saknas ju en till mittback. På mittfältet så kämpade jag mycket med, ska jag bedöma förra årets Liverpool, ska jag bedöma årets Liverpool, ska jag bedöma vad jag egentligen känner att de kan och så. Men jag landade i att jag tycker Liverpool har ett bättre mittfält, så till att jag tycker att i grunden så är Szoboszlai, Gravenberch, McAllister en trio som alla vill ha. Och jag har även räknat in Wirtzel, så jag har inte tagit honom på anfallet. I United så kände jag att Casemiro håller jag fortfarande som en bra spelare. Jag tror att han kan ha ett par bra år egentligen, Spanien eller Italien. Men jag kände att Ugarte, Maino duktig, men nej, det är Bruno som tar upp det där.
Maino platsar ju inte ens i Englands trupp.
Nej, exakt. Så vi går ju på folk som faktiskt platsar i sina landslag, enligt Lasse. Så det svänger jag till min fördel. Men jag tycker verkligen det är Bruno Fernandes som, alltså ska man komma upp på en 4 hos United, då är det han. Och kanske bara honom. Och han tycker jag är den bästa spelaren egentligen om man tittar på båda mittfälten. Men bara, jag vill liksom inte heller för ett halvår sedan, då hade ju det varit en helt obegriplig tanke att ha sett till vad Liverpool-spelarna presterade. Så jag vill inte kasta bort dem. Och sen när det kom till anfallet då, så känner jag nu att jag kanske borde ha betygsatt Liverpool lite högre. Men jag tittade även där. Jag tycker United har bredd, de har spets, de har Cunha, de har Ahmad räknade in här, kanske ska vara wingback om Amorim hade tränat, tänker vi första eller andra halvan. Jag kände att de har mycket bra typer, de har snabbhet, de har storlek, de har fart, de är mot en. Och i Liverpool så kände jag att ja, de har allt det där, men hur har det sett ut? Hur har Alexander Isak sett ut? Eketike har varit okej. Salah har varit, tycker jag, underkänd så. Så Gakpo är en på väg ner, en på väg upp. Så jag kände mig ganska trygg med att jag gav 4 till United och lät Liverpool bevisa sig nästa.
Rashford ingår ju i truppen också fortfarande.
Ja, exakt. Vi får se vad som händer.
Den sista halva stjärnan där.
Ja,
som...
jag har liksom bytt 10 gånger om. Ja, men jag känner mig ganska trygg nu. Ja.
Kommentar?
Alltså jag tycker sånt här är ju jätteintressant, inte minst just med de här två lagen, för att precis vad du själv var inne på flera gånger när du motiverar nu, då var då, nu och nu var det någon som sa, och liksom när och var. Alltså de här två lagen tycker jag visar ju verkligen också vad spelidén, tydlighet, tränarna, ledarskap betyder. Hade du fått gjort det här då i höstas, ja, så har det sett annorlunda, ja, ut, va? Så jag tycker du sätter fingret på det hela tiden, hur du motiverar det här. Och just det här att vi, alltså, ja, vi pratade om det lite före sändningen också. Man ser ju så ofta spelare som liksom försvinner då i en klubb. Vi har ju några exempel nu som vi såg i Champions League semifinalerna nu. Som har varit i England och sen bytt klubb och gått. Och så kommer de till en klubb, allt fungerar, bra spelidé, bra spelare. Ett ledarskap kanske som passar dem bättre. Så att det liksom, tränarens betydelse i den här sättningen också tror jag spelar in väldigt mycket.
Jag tycker jag är det mest intressanta. Det var kul. Alltså Arne Slott mot Carrick, jag kan helt ärligt säga, jag har ingen aning.
Ja, men ser du hur de uppträder, så tycker jag att Carrick har gjort det. Alltså, bara egentligen med konsekvens kring vilka som spelar. Va?
Hade han fått fler stjärnor än Slott just nu?
Ja, det tycker jag definitivt. Ja.
Men sen, jag tänkte också... Slott har fått mycket kritik och sånt, med all rätt. Men han är ändå där på en Champions League-plats. De har spelat fler matcher då, sett till att de spelar Champions League. Hur hanterar Carrick det år två? Så jag håller helt med om att i dagsläget så ger jag väl kanske Carrick en halv stjärna till. Men i längden är jag inte säker på att han är bättre än Slott. Och jag tycker jag kanske... Om de nu löser Champions League-spel med tanke på allt som hände med Jota och tanke på hur tuff den här säsongen har varit och tanke på hur spelarna, alltså de individuella prestationerna har gått ner hos nästan varenda spelare, vilket också kanske har med Slott att göra, så börjar jag landa mer och mer i att jag är imponerad av att de faktiskt löser en Champions League-plats och ger sig själva tid då att säga att ja, nästa år kommer vi vara bättre. Sen får vi se om det räcker.
Ja, riktigt häftig match att se fram emot som alltid då på söndag, alltså Manchester United mot Liverpool i detta derby som vi ändå får kalla det då, trots att det är två olika städer. Det är i alla fall rivalmöte om inte annat. Ett annat som verkligen bokstavligt talat är ett derby, det är matchen mellan Rosengård och Malmö FF. Nu spelar de ju då fortfarande, men i samma serie, vilket inte har sett ut så rent historiskt. Vi ska ta och lyssna in lite Malmö FFs lagkapten som Saga Fredriksson har träffat, Nelly Lilja.
Malmö FF har ju gått ut ganska hårt med att de är nästa mästarna. Hur tacklar man det som spelare, kapten?
Nej, men det är såklart spännande. Jag vet ju liksom erfarenhet och vad klubbens målsättning har varit väldigt tidigt för herrarna och vad de har haft för press under väldigt många år. Så för mig så känns det inte förvånansvärt att samma press och samma krav ligger på damlaget.
Hur skulle du säga att truppen är byggd för att hantera mer än en front? För ni ska ju ut och kvala i Europa längre fram.
Nej, men det känner jag väldigt med, jag är väldigt trygg med. Jag vet att när jag hade snackat med Jonas tidigt under förra året så var det redan snackat då om att det är en förberedelse att vi ska träna och jämföra oss med klubbar ute i Europa redan då. Så på det sättet så hoppas jag att vi har blivit lite förberedda rent fysiskt framförallt då och kunna faktiskt möta upp de lagen som vi kommer möta i Europa det här året, hoppas jag i alla fall. Så det är klart att det kommer vara otroligt spännande att gå in i det här året med att ha serien och få spela i Europa och mäta oss med de lagen där. Det kommer vara superhäftigt och ett jätteviktigt mål för klubben också att se lite var vi står. Så jätteroligt.
Vad tycker ni att ni gjorde så bra förra året?
Nej, men dels att tryggheten i försvarsspelet, att vi verkligen täppte till, att det var väldigt svårt att göra mål på oss. Och sen såklart bli ännu vassare på de lägena vi får framåt och göra mål på dem.
Vilken match ser du mest fram emot under våren?
Nej, men det är klart att ett Malmö-derby är alltid speciellt, så matchen mot Rosengård kommer ju vara superroligt och superkul att de höll sig kvar förra året. Så de kommer ju vara såklart speciella. Sen såklart, nu var ju Häcken tippade för oss. Det är klart att man vill slå dem som är favoriterna inför det här året. Så de två motståndet skulle jag säga.
Målsättningen tydlig för Malmö FF. Var hamnar ni när säsongen är slut?
På första plats.
Ja visst, en härlig match att se fram emot.
Men jag gillar det där nästa mästarna. Jag tycker om den kaxigheten och jag tycker också det är kul att den sortens identitet sprider sig även till damfotboll. Så jag gillade det också. Man hade aldrig hört en herrspelare säga. Det var skönt att de höll sig kvar så att vi får vårt derby. Men jag tycker det, man behöver de ingredienserna i en serie. Sen så Rosengård gått från att vara mästare till att nästan åka ur. I år så har de inte vunnit, MFF är obesegrade. Det känns som ett ganska tydligt maktskifte där och MFFs satsning på damfotboll är intressant att följa.
Ja, det har verkligen alltid varit så. Stora syskonet då, som det har varit Rosengård som har dominerat damallsvenskan de senaste 10 åren, har blivit omsprungna kan man ju nästan säga av lilla syskonet då. Malmö FF, större klubb kanske, men har avancerat i de här divisionerna, tagit sig upp och som du är inne på att säga, den här säsongen fortsatt att trumma på, obesegrade hittills. Rosengård däremot letar efter sin första seger. Den här matchen är betydelsefull på så många sätt, eller hur Per Lagerström?
Ja, verkligen. Ni pratar ju derby där i England. Det här är ju liksom ett riktigt Malmö-derby. Vad kul att se Nelly Lilja också, inte förglömma. Hon har ju spelat efter i Rosengård, så att det är ju liksom, det är oerhört mycket som, liksom, prestige mellan de här två lagen emellan.
Ja, men berätta lite nu, för jag var ju inne och touchade vid det, men hur skulle du sätta ord på detta och beskriva den här rivaliteten med tanke på att många har ju sett det komma, men nu är det ju verkligen så sedan en säsong tillbaka då att de här möter varandra?
Ja, men för mig tycker jag att livesport och liksom matcher, alltså får man en historia, får man liksom en förståelse kring var lagen kommer från, så är det ju inte bara fotbollsmatcher, det är ju så otroligt mycket mer. Och därför har vi den här matchen 13.00 på lördag. Det är ju alltså värt att notera att så här, två lag i samma stad, men vadå, det har ju varit samma förening en gång i tiden. Alltså Rosengård är ju, det här är ju otroligt komplext, Rosengård är ju sprungna ur Malmö FF. När Malmö FF har ju vunnit SM-guld på damsidan, sen så bröts damernas bort och det blev LDB Malmö och det blev massa andra saker. Så det är alltså två lag som kommer från samma förening. Så att bara som ett exempel i det här. Och sen de diskuterar ju än idag vem som har mest. Rosengård har ju, är ju mästarinnorna, men ska de ha Malmös SM-guld också eller vem ska ha SM-gulden? Så att, alltså det är ju så otroligt mycket snack om den här matchen och lagen emellan har det varit i många, många år.
Nu är det ju så att Lasse har fått en uppgift, Sia har fått en uppgift och så har ju du också fått en uppgift, och det är ju att försöka konkretisera varför det här är då damallsvenskans hetaste match den här säsongen.
Ja, och det vill jag väldigt göra, för jag började där med prestigen längst fram. Och så är det två klubbar som inte som bråkar om man vinner SM-guld, det kan man ju diskutera. Det är också två klubbar i samma stad där spelare liksom har gått emellan dem. Vi pratar Nelly Lilja. Det är också två klubbar, tänk dig sån som liksom Caroline Seger som blev fotbollschef, den mest ikoniska spelaren på Rosengård. Och så Zecira Musovic värvas hem. Hon spelar i Malmö FF. Alltså det är så mycket prestige på det här. Men sen har du punkt två som man också tar, om man vill ta en, om det inte räcker med prestigen, då har du också det här föreningen mot företaget. Det är ju, alltså Rosengård har ju precis fått in utländska ägare. Det är på gränsen, visst att det är 49%, men det är ett helt annat spår. Det ska pumpa sin pengar. Jag har inte riktigt sett alla de pengarna än. Men det är Kruxet investmentbolag som går in. Medan Malmö FF har fått andra sidan. Föreningen Malmö FF, när de skulle ta sig tillbaka till Malmö FF, eller till Damansvenskan, då hade de till och med årsmöten om man skulle kunna ta över en förening, LDB07. Men det röstas igenom, som har gått hela vägen. Så det är den här klassiska föreningen mot det moderna företaget. Det gör ju också att den här matchen, alltså, het på så många sätt. Och så, om inte det räcker då, mina herrar här i studion, så är det faktiskt så. Ni kanske tror att jag är lite halvknäppar och bara snackar upp för att det är tv. Men det, så är det. Det är helt på, alltså, det är säsongsavgörande redan någon gång tre. Alltså, och det kan man tycka märkligt, för att Rosengård har alltså en poäng i den här tabellen och ligger på kvalplats. Och Malmö FF har visst 7, men skulle Rosengård förlora den här matchen igen och inte ta en trea, då har de ett bortamatch mot Piteå, de har en match mot Kristianstad. Det kan bli riktigt, riktigt kris för ett lag som Rosengård som satsar uppåt. Och Malmö, nästa mästarna har ju Nelle sagt, alltså, de måste ju vinna, för att inte bara den här matchen, för att jag tror man måste gå fullt. Nästa gång så möter Malmö Häcken, sen möter man Hammarby, så att alltså 3 poäng, så att där har du varför den heter, så 13-0 kan man väl hänga med på lördag.
Ska man väl verkligen göra. Du, jag måste fråga dig nu då, Per, med tanke på, du är inne och snuddar vid det, men det har ju inte, vi har inte sett effekten ändå av att Krux har kommit in i Rosengård kanske. Man har inte heller fått effekt rent resultatmässigt. Man klarade sig kvar i den sista omgången i fjol, har fortfarande inte vunnit nu den här säsongen. Hur oroliga tror du att man är i Rosengård, och också då i takt med att Malmö har etablerat sig som kanske ny nummer 1 i staden?
Så där med Malmö tror jag att man lever på mer, alltså, som tar den kampen, det är någonting man kan bygga kring, att det finns en konkurrens och det finns en stor förening. Jag tror bara det blir intressantare för Krux att ta, alltså, en av Sveriges rikaste klubbar. Ska man verkligen lyckas med investeringar, så vill man ha motståndare och konkurrens. Det ser vi liksom i hela delen. Men åt andra hållet, det vi har sett i den här satsningen, det är ju bland annat att Caroline Seger är fotbollschef. Det är att det är hur många nya personer som helst på kansliet. Det byggs roller. Men vi har inte sett det på plan. Och det är väl ändå fotboll håller på med. Och det blir ju också väldigt viktigt för alla runt omkring FC Rosengård. Förtroende från spelare. Möjligheten för en sån som Caroline Seger, det räcker inte, tror jag, inte bara att vara Sveriges mesta landslagsspelare, att kunna värva spelare. Det här kan ju handla om liksom hela satsningen. Så att det, alltså, för mig, alltså, investera i all ära, liksom, men fotboll handlar också om att vinna fotbollsmatcher. De måste börja göra det snarast.
Mm. Och desto mer matcher du vinner, desto bättre fotboll du spelar, desto mer pengar tjänar du. Och jag tror att där går man ofta bort sig när man kommer in som företag i fotbollsvärlden, att man underskattar, ja, vi kan ta Chelsea då. Du tjänar mer pengar på att spela Champions League. Hur kommer du dit? Ja, men då kanske du behöver någon annorlunda strategi. Och där ser jag en fara då, om resultaten på planen uteblir. För åker du ur, då genererar du mycket mindre pengar än om du håller dig kvar eller vinner.
Ja, verkligen. Det är ju som du säger, jag förstår verkligen resonemanget, Per, trots att det bara är 3 omgångar in, att det här kan bli på många sätt säsongsavgörande. Men vad ska Rosengård nu då hitta på för att liksom komma in i matchen, om man säger så? Då pratar jag säsongsmässigt här, och ta den första segern och kanske få lite medvind.
Alltså, dels så tror jag att de kommer att lyssna på sådana här intervju som vi precis spelade, nästa mästarna, liksom, att det är lite, alltså, den här inte hybriskänslan. Förra året kom ju Malmö som nykomlingar, då skulle man slå mästarinnorna. Nu är det ju faktiskt Rosengård som slår lite i underlag, liksom i underläge, och har allt att vinna. Så jag tror att det är en mental aspekt mot Malmö. Sen har vi också sett ett Malmö FF som pratar om guld, som har gjort ett väldigt svag kuppspel. Ett lag som Kristianstad kontra sönder dem. Så att, där tror jag också finns möjligheter. Så att även om det är nu kanske liksom byts fokus från lilla syster, stora syster, vem är störst, så är det fortfarande en match där jag tror absolut att Rosengård, om allting stämmer, kan slå Malmö FF, även om jag håller liksom stora Malmö då som favoriter.
Hur mycket triggas man av det här, Lasse, när man ser att en motståndare börjar prata om nästa mästare och att det finns en form av kaxighet? Det har ju alltid varit någon form av känsla kring att slå ett England när det är it's coming home, och alla vill liksom motbevisa dem och kanske slå dem på fingrarna.
Ja, vara lite underdog tror jag alltid kan vara lite motiverande om man hanterar det på rätt sätt. Så att, det tror jag nog definitivt. Sen att vara kaxig kan ju också, det handlar om att hantera det på rätt sätt. Är man liksom nöjd med bara att säga det, va, då kan det ju få negativa effekter. Men självförtroende är aldrig fel, bara det omvandlas som ni är inne på här med bra prestationer.
Ja, det ska bli härligt att följa det här, Per. Någonting extra innan vi tackar dig? Någonting extra man bör hålla lite extra koll på i just den här matchen?
Nej, men det är klart man måste hålla lite... Man kan ju ha koll på plan, man får ha koll på runt omkring på honom. Bara att, liksom, att Caroline Seger är där. Hon har ju själv uttryckt att hur liksom känslosamt och tufft det är att komma tillbaka till fotbollen. Så att jag tycker det är intressant att följa henne. Men det är också intressant att se om Malmö FF med alla satsningar får ihop det. För att muskler, det behöver man inte vara för, det kan man vara företag och investmentbolag. Man kan också vara en storklubb, man har över en halv miljard på banken. Så att... Det är två spännande typer av föreningar som möts. Så det blir viktigt, tror jag, vem som vinner här.
Mm. Stort tack för att du var med oss, Per. Vi hörs snart här i fysisk gestalt i Tiki-Taka.
Ha det bra.
Ja, det var det om det är. Vi börjar gå mot programmet slut. Mycket fint att se fram emot i helgen. Och sen då de här dubbelmötena i Champions League nästa vecka. Härligt, va?
Ja, de dubbelmötena framförallt, det ser jag verkligen fram emot. Sen är det lite spännande både i topp och botten i Premier League, så man vill inte gärna missa det heller.
Nej, verkligen. Tottenham svettas fortfarande.
Ja, absolut. Och det är faktiskt kul att följa. Jag gillar ju det att titeln lever, bottenstriden lever och kanske vissa Europaplatser. Då. Men det är både en kul period men också lite trist, för det går mot slutet av ligasäsongen. Nu har vi ett VM som plåstrar om våra fotbollsälskande sår då, men jag är alltid lite ledsen den här tiden av året, för att det är snart över.
Ja, verkligen. Så blir det alltid, och så kanske lite Serie A i helgen också, eller?
Ja, jag ska faktiskt dit.
Ja, är det så pass? Härligt. Ja,
jag har jinxat allting. Jag berättar inte vad jag ska göra där.
Ja, härligt. Stort tack, Lasse. Stort tack, Sia. Tack för att ni var med oss. Tack. Vi är tillbaka på måndag också, ska jag rapportera till alla tittare. Då sitter bland annat Jonas Olsson med oss. Ha det bra tills dess. En riktigt härlig helg önskar vi er.
Programmet presenteras av Unibet. Avspelare för spelare.